Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Välkommen tillbaka, Caro och Ellie och alla ni som lyssnar.
Ja, välkommen tillbaka. Det var ett tag sedan nu.
Ja.
Eller ett avsnitt har jag missat. Det kanske inte är överdrivet mycket, men det känns som länge sedan.
Ja, jag håller med. Och vi har ju dessutom legat hemma sjuka, så då blir det lite...
Ja.
Ja, dagarna blir lite längre.
Mm. Men nu är vi friska. Tillbaka i studion.
Ja, men vi är inte ensamma den här inspelningen. Vi har med oss en gäst.
Yes, så kul. Jag är jättetaggad på att spela in tillsammans med henne.
Ja, den här personen hörde av sig till oss för några veckor sedan nu och berättade om någonting hon skulle vilja prata om. Eller hon gör ju redan det egentligen, men hon ville prata om det i vår podd också. Och vi tyckte att det var ett lämpligt forum för hennes röst att göra sig hörd. Och varken du eller jag vet ju särskilt mycket, eller knappt någonting, om det här området. Så att vi ska ju verkligen få lära oss någonting idag.
Nej, det var verkligen för mig i alla fall helt nytt. När jag läste mejlet så blev jag så här, gud, det är klart att så här, det här finns. Och det är klart att vi ska prata om det.
Ja, för vi ska prata om ätstörningar i samband med diabetes.
Mm.
För att det finns olika diagnoser mellan de nämnda områdena, och Sara Mobeck, som dagens gäst heter, ska få besvara lite frågor kring det här.
Mm. Jag måste erkänna att jag är så icke-insatt i diabetes överlag.
Ja, jag också.
Sen har jag aldrig ens funderat på att det skulle liksom kanske finnas något samband, diabetes och ätstörningar.
Nej, men nu när man har pratat lite fram och tillbaka med Sara så här innan, så känns det ju faktiskt som en väldigt logisk grej att koppla ihop.
Verkligen. Men det är tur att vi har med oss henne idag, för att jag känner mig som sagt väldigt okunnig i det här, så det ska bli kul att lära sig lite.
Ja, jag håller med. Välkommen hit, Sara Mobeck.
Tack så jättemycket.
Så kul att ha dig här.
Det är jättekul att få vara här.
Mm. Du har gästat någon podd förut, eller hur?
Ja, jag har gästat två poddar som är i USA. Och pratat om diabetes och diabetes och hälsa och diabetes och ätstörning.
Mm.
Så det här är den första poddinspelningen du gör på svenska?
Ja.
Kul!
Jättenervös.
Nej, men
det behöver inte vara.
Nej,
vi ska ta hand om dig.
Men vi ska ju prata om diabetes och ätstörningar.
Ja.
Liksom sambandet där. För det är någonting du själv, du lider av diabetes såklart. Och du har även haft ätstörningar.
Exakt. Och det här, jag blev drabbad för några år sedan. Och jag tror inte att någon riktigt insåg att jag blev sjuk. För att när man har diabetes, så när man kommer till läkare eller till sin diabetesmottagning, så kollar de oftast efter ett medelvärde som kallas för HbA1c-värde.
Mm.
Och det är ett medelvärde på hur de senaste 3-4 månaderna har sett ut blodsockermässigt.
Mm.
Och det värdet har alltid varit bra hos mig.
Mm.
Och då, när de har sett det värdet, så har de tänkt sig, men du har ett jättebra värde. Hur är livet?
Mm.
Jo, tack, det är bra. Och så går man därifrån.
Mm.
Och så ställer inga frågor, eller man får inte någon coach i hur, hur måendet är eller hur...
Nej, de kollar bara på att liksom, diabetesen ser bra ut. Liksom.
Och då vet jag att sista gången jag var hos min läkare så sa han så här, har du funderat på att börja kolhydratsräkna?
Mm.
Och då tänkte jag, nej, men jag har jättebra värden. Jag har inga problem med att sköta kosten eller... jag får inte ett för högt blodsocker eller för lågt blodsocker.
Mm.
Och då tänkte han bara, men du hade ju ett högt värde här. Och då tänkte jag, gud, om du var väl när jag åt någon chokladbit eller något sånt.
Mm.
Och då tänkte jag att, nej, nu byter jag sjukhus.
Mm.
Så jag bytte sjukhus och det är ju fantastiskt i Sverige att man får byta lite som man vill. Och då fick jag träffa en kvinnlig läkare. Och då sa hon så här, ja men du har jättebra värden ser jag, hur kommer det sig att du vill byta? Och då sa jag att jag minns att jag nämnde för henne att jag bytte för att min förra läkare sa att nästan tvingade till mig att börja kolhydratsräkna.
Mm.
Och jag tror kanske att jag har problem med maten.
Mm. Mm. Så var där du insåg liksom att...
Ja.
Men för vad innebär det att ha diabetes typ 1?
Mm. Det innebär att jag inte har någon insulinproduktion. Och det är en liksom, autoimmun sjukdom. Och det gör att jag måste tillföra insulin till min kropp. Så att det blir ju en liksom, utomstående bukspottkörtel.
Mm. Är det någonting man föds med eller får man det sen? Jag är så dålig.
Nej, inte alls. Det är väldigt många som inte vet. Jag fick typ 1-diabetes när jag var 13. Min pappa fick det när han var 54.
Oj.
Efter mig. Men det finns väldigt många, det är väldigt många barn som dels föds nästan med det, eller som får det under sina första levnadsår.
Mm. Just det.
Men vad innebär det rent matmässigt då att ha diabetes? Vad måste man tänka på för att få alltså, i sig rätt och för att blodsockret ska hållas på en bra nivå och sådär?
Det finns väldigt mycket information kring det här och det finns väldigt många dietister och liksom influencers som pratar vad man ska äta som diabetiker för att hålla ett så jämnt blodsocker som möjligt. Men i grund och botten så är det Livsmedelsverkets rekommendationer som gäller. Och det inkluderar liksom kolhydrater, protein, fett, liksom hela cirkeln.
Ja, för visst är det så att det inte finns någonting som man som diabetiker inte kan äta för att man har diabetes?
Stämmer.
Mm.
Och jag tror att det är väldigt många som försöker... man vill ju hålla ett bra blodsocker, liksom en bra blodsockernivå hela tiden, 24-7. Och i och med att om man då plockar bort kolhydrater, såsom pasta eller pizza eller risgrynsgröt, då får man inte de här toppar och dalar som... Ja, som man får om man inte har en insulinproduktion. Mm. Utan då måste man tillföra... och jag känner att det kan bli ganska rörigt nu, men till exempel om man blandar kolhydrater med fett, då kan det ha en ganska alltså diabetes är en otroligt individuell sjukdom till att börja med, och vissa kan äta hejvilt vad de vill och dosera insulin därefter, medan andra har problem med att till exempel äta en pizza för att det blir jättehögt typ 4 timmar senare. Okay. När då fettet upplöses i kroppen. Så det kan ju vara ett problem. Men som diabetiker så kan man äta allt. Men bara man har vetskapen om vad det är man äter.
Ja, alltså jag känner igen det här lite grann för att min äldsta systerson har diabetes typ 1. Sedan några år tillbaka och han kan ju såklart äta allt, men han har väldiga toppar och dalar. Det är väldigt tydligt och det har man ju liksom kunnat räkna ut vad det beror på i hans kost. Liksom. Men att för honom är det väldigt viktigt att räkna och mäta för att veta hur han ska ligga resten av dagen eller kanske resten av veckan. Att försöka få ett hum om hur det funkar. Och jag kan verkligen förstå nu när du berättar om det i samband med en ätstörning att det verkligen kan sätta sig i huvudet för att det är så mycket snack om det här med kolhydrater och mäta sin mat och vad man ska och inte ska äta. Och när man då har en sjukdom som diabetes som kräver att man faktiskt har koll. För att är man bara liksom villig att mäta sin mat eller vara medveten, det krävs inte. Men har man diabetes så måste man ju.
Ja, på ett eller annat sätt. Nu har jag har haft diabetes i 18-19 år nu.
Mm.
Och jag räknar inga kolhydrater.
Nej.
För när jag blev sjuk, då fanns inte den här tekniska utrustningen som finns idag. Och då var det mer så här, ja, men om du äter 10 vindruvor, då ska du ta så här mycket insulin.
Mm.
Och dricker du ett glas och boy, så ska du ta ungefär så här mycket.
Okay.
Så att jag har lärt mig ut efter vad som ligger på tallriken.
Mm.
Och man gör någon form av liksom hjärnmatematik.
Mm. Men jag tänker, vad blev den största liksom omställningen när du fick diabetes? Vad behövde du ändra liksom i ditt liv typ, och din kost? Och...
Jag blir nästan lite rädd när jag får den frågan, för att jag ändrade ingenting.
Nej, men det är bara skönt att höra att du säger så. För man har ju lite förutfattade meningar. Liksom.
Ja.
Och det är ju vad jag tänker, att man måste vara så här strikt.
Men jag tror också att grunden till att jag inte behövde ändra så mycket var att jag är uppvuxen med en fantastisk familj som alltid har lagat mat från grunden. Det har alltid varit så här husmanskost, inga liksom, som det här vanliga, man äter lite, var mamma eller pappa borta på en fredag så kunde det bli liksom McDonald's eller typ kinamat, vilket jag tyckte var jättegott. Men annars var det, och det spelar ingen roll om det var en tisdag eller om det var en lördag, vi åt alltid frukost tillsammans, vi åt alltid lunch, vi åt alltid middag.
Ja.
Och så där var liksom,
ja.
Och det var ju så de ville att man skulle göra på sjukhuset.
Ja, precis.
När jag då blev sjuk.
Ja, exakt. Men jag tänker så här, behövde du börja med insulin på en gång?
Ja.
Ja, så det blev ändå det blev den enda förändringen då för dig.
Ja. Och jag vet att när jag låg inne på sjukhuset så eftersom jag var 13 så var jag väldigt rädd. Och då vet jag att jag var väldigt kräsen med mat när jag var liten. Och jag åt inte allt och jag tyckte att vissa köttbitar kunde vara rätt sega och så här. Och då sa min mamma, jag tror att det var första eller andra dagen. Och då var det något jättekonstigt på tallriken. Och då sa han så här, men vänta här, jag fixar. Mamma kommer tillbaka med en kebabtallrik.
Det där duger inte för dig.
Och liksom hon, läkaren, och bara fick så stora ögon och bara, hon sa ingenting. Och bara, men det är väl klart att hon ska äta en kebabtallrik. Varför inte? Och vi fixade det där tillsammans. Läkarteamet som löste insulinmängden och jag åt.
Ja,
för det handlar väl också mycket om att lära känna sin kropp. För precis som du nämnde så är ju diabetes, som många andra sjukdomar och diagnoser, väldigt individuellt.
Mm.
Så vissa kan och vissa kan inte, och så får man liksom lotsa sig fram lite vart eftersom.
Ja.
Men när tog ätstörningen fart för dig? För du hade levt med diabetes nu, sa du, i 18-19 år.
Mm.
Och ätstörningen kom ganska långt senare.
Ja.
Fick den liksom sin avstamp i att din läkare nämnde om det där med att du behövde kolhydratsräkna? Eller var det liksom någonting eget som satte igång det där?
Jag tror att... För jag vet att när jag låg inne och var sjukskriven, då pratade jag och min behandlare om det jättemycket. Och det är ju väldigt... En ätstörning har ju så mycket mer än bara mat.
Mm.
Och jag vet att jag nämnde så här min uppväxt lite grann, och relationer, och att, så här, att jag alltid varit en person som det har varit allt eller inget. Så vissa dagar kan jag känna som att jag är liksom king of the world, och nästa liksom timme nästan så kan jag känna mig som världens sämsta person.
Mm.
Att jag alltid vill alltid ligga på topp.
Mm.
Och det är liksom, det spelar ingen roll hur mycket jag jobbar, alltså hur lite jag sover, jag öser på. Men jag tror att en viss del av det var att det var väldigt, som diabetiker fick man väldigt, eller jag fick höra väldigt mycket att så här, du borde kolhydratsräkna, vet du inte vad du äter?
Mm.
Jag tänkte, nej, jag behöver inte det, för att det finns inget behov av det.
Nej.
Det finns ingen bra anledning till att jag ska börja kolhydratsräkna eller att jag ska byta till pump, för idag har jag injektioner.
Mm.
Och sen så, ja, jag vill knappt säga det, men så här, social media, man ser på liksom, vad heter det, sådana planscher utanför liksom butiker, så här går det ner 5 kilo på 3 veckor. Och då, på den tiden, det låter som att jag är 100 år också, men då var det väldigt mycket att så här, sluta äta potatis, sluta äta liksom allt så här,
Ja, det har ju alltid varit någonting som liksom, man ska sluta med.
Och sen så kom det, jag gjorde praktik på en, i en butik som säljer mycket så här LCHF-mat. Eller gjorde då. Och då, jag tror att jag fick den tjänsten bara för att jag hade diabetes. För då var det så här, men gud vad bra, då kan du vara testperson. Alltså testa att äta de här. Och så kommer inte ditt blodsocker förändras. Då tänkte jag så här, jo, för även om jag äter ett ägg så kommer mitt blodsocker att förändras. Trots att det inte har...
Det handlar inte om att det är nyttigt eller onyttigt.
Nej. Men då körde jag på det och det blev väldigt mycket sån typ av mat som inte innehåller någonting. Alltså varken, det är som luft. Det är bara ihopsatt massa. Och då tänkte jag så här, jag kanske ändå behöver gå ner något kilo.
Okej.
Och sen så flyttade jag till Sundsvall för att plugga. Och då vet jag att jag hade köpt en godispåse mitt i veckan. Och då sa då bodde vi så här några stycken studenter då tillsammans. Och då var det en tjej som sa att, men du kan ju inte äta det där på en tisdag, Sara. Vi ska ju ut och gå nu.
Okay. Det finns regler för det i Sundsvall.
Hjälp. Och då tänkte jag, då blir det inget godis idag.
Alltså det är ju verkligen sånt där som sätter sig. Vi har ju spelat in ett avsnitt om kommentarer som folk fäller utan att tänka sig för. Och jag tror att om folk bara visste vad det gör med andra människor.
Ja, men tänk om hon skulle veta att så här, det där satte la grunden för din ätstörning. Liksom. Det är vidrigt. Alltså.
Och man är ju inte mer än människa själv. Så även om man vet att man inte borde ta åt sig eller liksom råder andra till att inte göra det, så är inte det några garantier för att man sitter där och bara, nej, jag äter min påse godis på en tisdag för att jag vill. Alltså man är inte så.
Nej, och livet är inte så enkelt. Eller, så här, eller det är enkelt. Ät det du vill när du vill.
Ja. Det är inte så svartvitt liksom.
Nej. Och jag vet så här, med just diabetes så kan det vara väldigt strikt och så här, man ska inte äta det ena eller det andra. Men
jag tänker också det, så här, har du fått mycket kommentarer om att så här, men du som har diabetes kan inte äta, du kan väl inte äta det där? Då?
Ja, jättemycket.
Ja. Jag kan tänka mig det, för att folk är så, man har ingen kunskap i det. Liksom.
Hur var vården, för du var inne på SCA en sväng. Hur var vården för dig som diabetiker? Blev du annorlunda behandlad eller hade personalen där god kunskap om det? Om patienter med diabetes och ätstörningar? Eller
inte alls.
Nej.
Och jag tror att det här som problemet ligger i, att det finns väldigt mycket kunskap om att det är vanligt när man har typ 1-diabetes, att det är vanligt att man får någon form av ätstörning, om det är anorexi eller det som kallas för diabulimia.
Det måste du berätta om också, vad det är för någonting.
Och det är ju när man vill gå ner i vikt och slutar ta insulin.
Och det är helt sjukt.
Det är livsfarligt.
För vad gör det med kroppen om du inte längre tar ditt insulin? Vad händer i kroppen då?
Alltså då slutar kroppen fungera. Man går på något sätt sakta men säkert mot döden. På riktigt.
Så det är ju som att ta sitt liv egentligen.
För att just gå ner de där extra kilorna. Eller tron om att man kanske gör det.
Ja, för att jag tänker att har man en ätstörning typ anorexia och inte har diabetes, så går man ju också så säkert mot döden genom att inte äta. Men att då kan man liksom inte styra tillförseln av insulin, utan det sköter ju och reglerar kroppen själv. Men när man har den joysticken själv, att ändå välja, eller vad man nu säger, det är väl inte ett val då kanske, känns det som. Men att liksom utsätta sin kropp för det, det måste ju vara, alltså har du någon statistik på det, hur liksom, för det, om det är många som gör det, hur liksom, hur många klarar av att vända det där och hur mycket krävs för att man ska...
Ja, jag önskar jag hade statistik på det. Jag vet att det är väldigt många som är drabbade utomlands. Jag har inga svenska siffror.
Nej, det verkar vara väldigt dolt här hemma. Alltså, jag tror inte, varken du eller jag, Karo, hade ju hört om det här ens innan. Och de jag har pratat med har inte liksom hört eller nämnt eller sett det här.
Nej.
Utan man har fått söka sig till det själv.
Det är ju, och jag var ju på, blev inbjuden som liksom en talare för den här konferensen i då San Francisco som jag var på i februari. Och det är ju en konferens som är enbart riktad för att prata om just diabulimia.
Mm.
Nu var ju jag var ju där som en talare, så jag pratade om min resa.
Mm.
Det är ju ändå en liksom farlig ätstörning.
Mm.
Så det är ingenting man ska liksom inte prata om.
Nej.
Och då, där och då insåg jag att det finns så mycket just kring mat och diabetes. Och har man då någon form av ätproblematik eller ett ohälsosamt tänk kring mat,
mm,
så kan det verkligen gå utför. Och det är inte säkert att man själv som diabetiker vet att det kanske är ett ohälsosamt tänk som jag har.
Nej. Nej. Det är det, alltså det funderade vi mycket på, att så här, hur vet man det då? För att man, alltså vart går gränsen liksom? När vet man att det har blivit ohälsosamt?
Jag vet att, för när jag blev liksom utskriven, och då fick jag komma, då man gör ju sina årliga liksom läkarbesök, och då sa min läkare, för då skulle jag få testa pump, och det är en pump som man är tvungen att skriva in hur många kolhydrater som man ska äta för att just pumpen ska reglera insulinmängden själv, vilket är väldigt smart, och då sa jag så här, men jag räknar inte kolhydrater, hur ska jag veta, ska jag gå en kurs typ? Och då fick jag träffa en dietist, och då sa han så här, jag löser det här, du fotar dina mattallrikar till mig, och sen så kan jag på något sätt estimera ungefär hur mycket kolhydrater som ligger på tallriken. Och det gick ett tag, men jag tänkte, det här är inte hållbart att hålla
Nej.
På.
Nej, man blir väl självständig liksom.
Och så kom jag, gjorde något återbesök, och då sa jag så här, att jag tycker att det är jättejobbigt. Nu måste jag ju vända på varenda förpackning i matbutiken igen. Mm. Och du vet om mitt förflutna, jag vill inte hamna där igen.
Mm.
Och då sa hon så här, Sara, du kommer aldrig bli frisk från din ätstörning.
Va?
Och då tänkte jag,
skojar du?
Nu ska jag visa henne.
Ja, men så gud, hur kan hon säga så?
Nej, min diabetesläkare sa det.
Oj, och vad grundar hon det på då? För att du alltid behöver ha koll? Eller
ja, och det du precis sa innan jag började prata med nu, att jag har ju tänkt på det här så otroligt mycket. För vart går gränsen för att vara frisk och sjuk som diabetiker?
Mm.
Den är ju svårdefinierad.
Jättesvår.
Oavsett liksom.
Och jag vet att jag hade en, för jag brukar ibland träffa en tjej som jag låg inne med på SCA.
Mm.
Och vi båda är liksom så här friska och glada.
Mm.
Och då sa jag att jag vet faktiskt inte vart går gränsen för dig? Hur vet du att du är frisk?
Mm.
Och vi pratar jättemycket om det där.
Mm.
Men bara att jag vet om val som jag gör varje dag, att det inte är ute efter min ätstörning.
Mm.
Men det kan vara ett val utefter hur blodsockret är.
Mm.
Jag kanske avstår godiset där och då.
Mm.
Men att jag vet att varför jag gör det för.
Mm.
Men det, precis, har vi också pratat mycket om. Att anledningen till varför man gör vissa saker är nästan avgörande för hur man egentligen mår.
Mm.
För att man får avstå saker som andra anser vara något man ska unna sig. Men det behöver inte betyda att man har ångest för det.
Nej.
Nej, det är ju verkligen som du säger, så länge man själv vet vad anledningen är till att man tar ett visst val.
Ja. Och att man är ärlig mot sig själv framförallt med det. För att det är ju väldigt lätt att finta bort andra, men så länge man är ärlig mot sig själv så kan man undvika eller äta vad som helst när man känner för det.
Mm.
Mm.
Precis.
Men hur kändes det när hon sa så? Alltså när hon sa att du kommer aldrig bli frisk?
Jag tänkte att det är lika bra att jag går hem nu. Jag kommer inte säga något.
Mm.
För att då kommer jag bara bli rasande.
Ja.
Men du kände ändå så lite att så här, du ska minsann få se. Och inte att hon har rätt. För att det känns ju som att det kan slå åt flera håll.
Mm.
Ja, nej. Då, där och då var jag så himla förbannad. Så då tänkte jag att nu, liksom,
det
fan.
Är bra.
Mm.
Så jag gick därifrån och tänkte nu måste någonting ske. För hon har fel.
Mm.
Det är väl klart att jag kan bli frisk.
Ja.
Som vem som helst.
Mm.
Och jag har tänkt väldigt mycket på det där. Och jag tror att väldigt många som har diabetes behöver ta sig en tankeställare. Att varför äter jag just den här typen av mat?
Mm.
när jag kanske inte behöver. Eller jag tycker att det inte är riktigt gott.
Mm.
Jag fick en fråga av en av mina följare som skrev att men vad äter du på kvällen innan du går och lägger dig?
Mm.
Och jag älskar ju bröd.
Mm.
Och en av den anledningen till att, och det är för att jag har celiaki.
Mm.
Så jag bakar mitt egna bröd.
Mm.
Och liksom, det är surdegar som står och gror hemma hos mig. Mm. Och så här, jag håller på jättemycket.
Mm.
Så det är någonting som jag verkligen älskar.
Mm.
Och då sa jag så här, men jag äter men typ mackor eller, eller om det är rester från middagen eller någon choklad. Eller, du vet, jag tar det som finns. Och då sa jag, men vad äter du? Hon bara, nej men ett ägg och ett äpple.
Mm.
För det har min läkare sagt att där får mitt blodsocker att bli bra. Och då tänkte jag, men gud, så här, ja. Jag bara, tycker du att det är gott? Mm. Nej.
Mm.
Tänkte jag, nej. Och då är det också så här, mellan patient och liksom, sjukvård.
Mm.
Vem är det som har rätt? Och vem vet bäst?
Ja, alltså,
och det är ju individen.
Ja, för att alltså, går man till en läkare så förväntar man ju sig att den personen ska ha lite mer kunskap och högre expertis än en själv. Och man går dit för att man vill ha tips och råd. Så säger en läkare någonting så tar man ju ofta den på orden att säga ja, så är det. Och så ifrågasätter man inte så mycket. Men det finns ju verkligen anledning till att göra det.
Ja.
Men upplever du att, för du har nämnt nu diabetesläkare, diabetesmottagning och så här.
Ja.
Upplever du att det känns mer tryggt att gå till ett sånt ställe än en vanlig läkare eller en ätstörningspersonal? Eller liksom kunskap, skulle du vilja liksom ta lite kunskap från alla? För det känns som att ingen sitter på allt liksom.
Ja, det stämmer.
Mm. De här diabetesläkarna till exempel, har de tillräckligt med kunskap om ätstörningar och tvärtom? Det är det jag vill fråga.
Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag har inte riktigt, för när jag blev inlagd på SCA i Stockholm, då sa de så här, vi vet inte om vi kan ta in dig för att du just har typ 1-diabetes och vi har ingen kunskap om diabetes.
Mm.
Och då sa jag så här, låt min sjukdom vara.
Mm.
Så, få
för
mig,
en annan sjukdom.
Ja, få mig att börja äta bara.
Ja. Mm.
Så att det löste vi där och
du
då.
Du kan sköta din diabetes. Ja,
jag bara,
liksom.
Jag sköter insulinmängden. Mm. Ge mig bara maten typ. Jag är redo för att bli frisk.
Ja.
Så den delen gick bra. Men nu har jag tänkt så här, några år senare så här att, men jag kanske ändå skulle behöva på något sätt. För man, jag vet inte, för det blir ju oftast, vissa tankar finns ju fortfarande kvar.
Mm.
Och jag tror att, jag har faktiskt inte frågat mitt så här diabetesteam. Men jag tror att, för de har ju väldigt mycket kunskaper kring liksom hur viss typ av mat liksom reglerar blodsockret och ja, men då kanske behöver öka mängden insulin och så vidare. Men frågar man aktivt så får man träffa en dietist och man får träffa kurator. Mm. Men man behöver be om det själv.
Ja, och jag tänker att så här, det är jättebra att de har den kunskapen.
Mm.
Men ta till exempel, ja, det finns ju diabetesgalor.
Mm.
Det finns kanske ingen ätstörningsskala, men ätstörningar uppmärksammas ju allt mer idag. Mm. Men när man tänker på det och tar det för vad det är, diabetes och ätstörningar tillsammans, det är absolut inte konstigt att de två sakerna krockar med varandra. Så det är egentligen konstigt att det inte finns mer kunskap inom de områdena tillsammans hos respektive enhet. Alltså, jag har aldrig hört en ätstörningsklinik prata eller fråga någon så här, känner du någon som också har diabetes? För det är väldigt vanligt. Och jag har aldrig sett någon diabetesgalafondkonto som har frågat, tycker du att det är jobbigt med maten? Alltså jag har aldrig sett de två tankarna
exakt.
Tillsammans.
Nej.
Men du driver ju ett Instagram konto där du pratar mycket om det här.
Mm, exakt. Jag driver ju,
du får gärna säga vad det heter så man kan gå in och kolla.
Den heter ju Sara Moback, mitt namn.
Du har, alltså, riktar du in på främst diabetes och ätstörningar då?
Ja, alltså, kontot är för att inspirera och motivera andra som har diabetes eller någon form av kronisk sjukdom att inte låta sin sjukdom ta över livet. Utan det går fortfarande att förverkliga drömmar, stora som små. Och det går att göra allt. Men att det krävs förmodligen lite mer planering och lite mer engagemang. Men ingenting är omöjligt.
Ja, gud vad viktigt.
Och där kommer ju då ätstörningen in. Att jag vill även visa att du kan äta liksom, vilken typ av mat du vill. Och det går att resa och äta flygplansmat. Och det går att liksom äta middag klockan 9 utan att så här, det handlar bara om vilken mental inställning du har.
Ja, men också att diabetes är ju en sjukdom som kanske kräver lite kontroll, men då behöver man ju inte lägga på ännu ett kontrollbehov, alltså en ätstörning. Nej. Och det är såklart inte ett val man aktivt gör, men mer att så här, det kanske inte, ja men förstå det här du säger, att det kanske faktiskt inte är nödvändigt att räkna kolhydraterna, att väga, mäta, att göra allt det där, utan vad funkar för mig?
Mm.
Och funkar det för någon? Alltså, om någon inte far illa av det så är det toppen.
Ja.
Det är en jättebra metod.
Ja.
Men om det är triggande eller jobbigt på något sätt så finns det också andra alternativ.
Mm.
Och det kan ju vara viktigt för folk att få liksom utforska dem lite grann.
Och jag tror att det är viktigt att ha en öppen dialog med sin läkare eller sjuksköterska om de här problemen. Och det kanske inte är så lätt som liksom, den individen, när den individen kommer in på sjukhuset och tänker så här, nu ska jag, nej men jag vågar inte riktigt prata om det här. Ska jag verkligen, vad ska de tro nu? Att jag är sjuk?
Mm.
Nej, det vill jag ju inte.
Mm.
Och då blir det kanske att man inte har jättebra relation då med sin läkare eller sjuksköterska. Och att man inte vågar.
Mm. Och då blir det så där att, som din första läkare säger till dig, att börja kolhydraträkna.
Ja. Eller så här, ät inte det här.
Ja.
Jo, jag tänker också att om inte det här är så pratat om idag, här i Sverige i alla fall, så kanske den personen som lider av de här problemen själv inte reflekterar över att det är en sjukdom, utan bara tror att det är en del av att ha diabetes och vänjer sig vid det. Och så ska det absolut inte vara.
Nej, verkligen inte. Och jag kan verkligen förstå idag med just den, när man ser på sociala medier och det är väldigt många som anser sig själva vara några former av experter. Och det är så här man ska äta. Och jag fick i veckan hem en bok för diabetiker, både typ 1 och typ 2, om att man bara ska äta den här typen av kost. Och det var liksom bara inriktat och det var massa text. Och tänkte jag, men det är ju skitbra om det funkar för den här personen. Och det är ju strålande.
Ja.
Och liksom, hen verkar må jättebra av det här. Och kanske inspirerar någon annan till att, ja men det här är en, liksom en kost för mig. Och då liksom att min diabetes mår bra i det. Och jag kan leva mitt liv som jag vill.
Men det måste ju faktiskt folk från alla håll förstå, att så här, det finns inte en diet och en kosthållning som funkar för alla. Som man bara kan applicera på all jordens befolkning. Och så här. Så, alltså det är så individuellt. Och att man måste våga lära sig om vad som funkar för en själv.
Ja. Och där man behöver inte ens ha diabetes för att...
Nej, absolut inte. Det är ju för alla.
Ja.
Men vart skulle du råda den som lyssnar idag och känner så här, men gud, jag har ju diabetes typ 1 och jag har liksom förvirrat bort mig i de här tankarna. Vart ska den personen vända sig? Har du något tips? Förutom ditt konto som vi pratade om.
Jag tror, som jag gjorde, jag ringde själv till en ätstörningsklinik som då var SEA. Det var nog mitt andra jag ringde, men i vilket fall. Mm. Och då sa jag så här, jag har problem med mat. Och sen så tog jag en dialog med min läkare, diabetesläkare. Hon sa att jag kommer skriva in mig här och nu.
Mm.
Och hon sa att du kan ringa mig vilken tid på dygnet som du vill. Om du behöver hjälp eller tips och råd om insulin, mängd, vad nu det kan vara. Eller något annat. Så den vägen tog jag. Och jag vet att jag har pratat med många läkare om det här. Och de säger att vi vill gärna ha den dialogen, för att då kan vi hjälpa. I Sverige är det ganska bra, för att säger man då till sin diabetesläkare eller sköterska att jag behöver hjälp med det här, eller jag har problem. Då kan de stå till förfogande att man kan få en tid till någon som de rekommenderar. Eller sjukhuset har ju förhoppningsvis också någon form av dietister eller kuratorer eller psykologer. Och då kan man liksom på något sätt gå före i kön.
Det är ju bra ändå.
För det är ändå två sjukdomar som...
Ja, och speciellt om man då har hamnat vid den punkt som vi pratade om, att man till exempel slutar ta sitt insulin. Då kanske man inte själv ringer till en ätstörningsklinik, men då kanske istället finns människor runt om som uppmärksammar att det här pågår. För jag tänker också till alla där ute som lyssnar, som kanske är föräldrar till, syskon till, vänner till någon som lider av det här, att man, det här är faktiskt en grej. Det är inte bara en fix idé eller något man har hört om på långväga håll, utan det här är ett problem, ett ganska utbrett sånt och att man måste ta det på allvar, så att det, det, liksom, det finns vård att söka om man borde söka den.
Mm. Ja, och jag tror också att vi, den här liksom gruppen av personer runt om i världen liksom globalt behöver prata mer om det här kontrollbehovet som finns, eller som kan uppstå i och med att man har diabetes.
Mm.
Att man ska ha koll på blodsocker och det ska vara liksom, alla prylar ska med. Insulin, det är liksom hela rubbet.
Mm.
Och även det som är utanför, vem ska jag träffa? Ska vi gå mycket? Har jag socker med mig i väskan?
Mm.
Finns det någon mat där? Vad finns det? Kan jag äta det? Eller är jag allergisk och behöver be om?
Ja.
Det finns så många aspekter. Och det finns det här kontrollbehovet som jag tror att väldigt många har svårt för och som gör att man inte vågar.
Ja, för alla de frågorna som du gav exempel på nu, det är ju typiska sådana frågor som en person med en ätstörning utan diabetes också ställer sig inför varje gång man ska iväg någonstans.
Men att jag då som frisk ätstörd diabetiker måste fortfarande tänka på de
precis.
Sakerna. Vilket gör att det blir ett sjukt beteende för någon, för er som hör att jag behöver fortfarande tänka på det här.
Men det är därför jag tycker också att så här, det kanske är lätt att typ gömma sig bakom diabetesen när man har en ätstörning.
Att och
så här,
att man inte kommer förstår själv.
Nej,
att
exakt.
Det är ett sjukt beteende.
Ja, verkligen. Nu var det ju så himla bra att du insåg det och liksom sökte hjälp själv. Men jag tänker bara så här, tänk vad det kan gå alltså snett om man bara förnekar det liksom. Mm.
Ja, och framförallt idag med sociala medier som du också var inne lite på, att det går inte att komma ifrån.
Nej.
Alltså det är out there med vad man ska äta och hur man ska se ut och sådär.
Ja.
Och det gör det ju kanske ännu svårare att få intryck från olika håll när man inte bara kan skena åt ett eller annat håll.
Mm.
Och man känner att den enda kontrollen jag har, det är att det är maten.
Mm.
Och sen så är diabetes då ett måste att kontrollera maten på ett eller annat sätt. Även om det inte nödvändigtvis behöver vara att räkna och mäta kolhydrater liksom.
Och där tänkte jag hörde i veckan att, så här, att nyheterna har tagit upp att under nu liksom den här pandemin att vi har sett att fler och fler får eller sjukskriver sig för ätstörning eller att det ökar.
Mm.
Och då tänker jag att ja, och jag vet att jag tänkte, för jag jobbar också hemifrån nu idag. Och då kom jag ihåg de första veckorna så var det väldigt mycket på social media i det här diabetes-communityt. Att vi måste försöka gå de här 10 000 stegen och vi måste försöka slänga ut all skräpmat hemma. Så här, ät inte allt.
Mm.
Jag tänkte, det här blir också sjukt nu.
Apropå det då, det här med mat att äta och vad man äter.
Mm.
Vi fick en fråga som vi skulle slussa vidare till dig. Kan man ha haft en ätstörning eller ett ätstört beteende till mat, ätit på ett specifikt sätt och att det påverkar ens kropp till att liksom drabbas av diabetes? Eller spelar ens tidigare matvanor ingen roll? Det gäller alltså, kanske typ 2.
Alltså typ 1, det kan jag också säga nu i den här podden att jag sitter i styrelsen för Barndiabetesfonden. Och det är en fond som enbart riktar in sig på forskning för typ 1-diabetiker, oavsett ålder, även om det heter Barndiabetesfonden. Och det är just därför, för att man vet inte varför man får diabetes.
Nej, okay.
Typ 2 är ju oftast där man hör att så här relatera till ålder eller fetma.
Precis,
oftast är det så. Det finns vissa undantag, såklart, som det gör nästan med allt.
Så det kanske inte har någon direkt koppling.
Så mat har ingen koppling till att få typ 1-diabetes.
Samtidigt förstår man ju verkligen att folk gör den kopplingen för att sjukdomen kretsar så mycket kring mat.
Alltså jag tycker att du gör så himla viktigt jobb för att du, så här, du krossar så mycket myter man har. Alltså jag känner att bara så här, på de här 30 minuterna har jag lärt mig så mycket. Som jag hade jättemycket förutfattade meningar innan.
Och
bara känner, att det är det jag har hört. Liksom.
Ja, och jag känner ännu tydligare nu att man verkligen måste prata om det. Jag är glad att du ville låta vår plattform vara en del för det. Liksom. Det känns jättebra.
Verkligen. Men vad är dina liksom, framtidsmål? Hur skulle du vilja, för du vill jobba med det här heltid, tänker jag.
Ja.
Ja. Har du liksom planer? Typ?
Gud, jag har så mycket planer.
Ja.
Först ut är att jag tror att det kommer bli en e-bok. Med om just om det här med mat och vilka fördomar det finns och vilka slå hål på myter och visa för för andra som får typ 1-diabetes eller diabetes, att mat är så mycket mer, det finns så mycket mer än mat.
Mm.
Och jag tror att det var i något tidigare avsnitt som jag hörde er säga att mat ska inte vara en belöning.
Nej. Mm.
Det ska boka hellre en liksom spa-upplevelse eller resa. Mm. Och det är någonting som är verkligen, mat ska bara...
Det är inget man unnar sig.
Nej,
liksom.
Nej, exakt. Och det kan ju vara gott, och det är ju alltid gott att äta god mat.
Absolut.
Det blir man alltid glad av.
Mm.
Men att det är så mycket mer med liksom det sociala, ha kul med vänner.
Verkligen.
Man kan gå ut och så här, man kan gå på en dejt, eller träffa sin familj ute på restaurang eller något sånt. Mm. Och att det inte ska, det ska inte hindra.
Nej.
Även fast man har diabetes.
Jag tror verkligen att en e-bok är rätt. Både i tiden och för ämnet. Det känns verkligen som någonting som jag tror gör att fler tar till sig det.
Mm. Ja. Men jag känner också att vi borde, för du har ju pratat mycket om att så här, det är ganska uppmärksammat i USA och att där är ganska stort liksom. Mm. Men jag känner att vi behöver prata mer om det här i Sverige.
Ja, jag var faktiskt på, jag var, vad heter det, lägerledare för ett barndiabetesläger för några år sedan. Och då var det väldigt, det var barn mellan 7 och 12 tror jag. Mm. Och så var deras föräldrar där. Det var en helg, det var helt fantastiskt.
Mm.
Och sen så vet jag att jag reagerade på att det var väl, det stod massa vågar uppställda.
Mm.
Och då skulle föräldrarna väga upp pastan och det var kött. Men det var väldigt viktigt att barnet ska äta allt.
Mm.
Men vi måste bara veta vilken insulinmängd. Och det köper jag, 100%.
Mm.
Det fattar jag. Och sen så kom det liksom till slutdagen och då var det något disco. Och då sa jag så här, men va? Vi ska väl ta en bild allihop och visa upp våra sensorer och våra som poddar och pumpar och allt vad vi har. Och då var det en tjej som... jag tror hon var 7 eller 8 år. Och hon hade sin, hon hade sin podd, alltså pumptillbehör på magen.
Mm.
Och det var ju sommar, så det var ju varmt. Och då ville inte hon. Mm. Och då, sen så frågade jag henne efteråt. Så sa, men varför? Du behöver inte så här. Det är bara, ja, du vet ju hur galen jag kan vara ibland.
Mm.
Hon bara, nej. Och jag bara, varför? Vad är känslan i kroppen? Hon bara, men min mage är större än mina... klasskompisars mage. Oh.
Nej men gud. Oh, vad
och det var så hjärtskärande så att jag kan inte hålla tyst.
Nej.
Så att jag gick ju sen och tog ett föräldramöte i princip.
God.
Och
sa, helt rätt.
Och berättade min historia.
Mm.
Och sa liksom vad jag hade varit med om. Jag sa inte vilket barn det var som sa det och så.
Nej.
Och bara så att ni har det här i baktanken. Att det här kontrollbehovet som ni har kan föröversas liksom på era barn.
Mm.
Vilket kan leda till ett ohälsosamt tänk kring mat.
Ja, det alltså, tror jag är gud vad viktigt.
Ja.
Gud vad bra att du tog det med dem.
Ja, jag tror verkligen att det är viktigt att inte bara prata till den som har diabetes utan också de som är runt omkring.
Mm.
För att jag sa det innan inspelningen här till Karo att min systerson fick diabetes en tid efter att jag var sjuk så att jag höll inte längre på att räkna om att väga min mat. Men jag tror absolut att det hade varit jobbigt att sitta vid samma köksbord när han ska väga sin mat och jag inte ska göra det.
Mm.
Så att som barn hela tiden se sina föräldrar alla runt om anpassa sig på det sättet, det tror jag är jätteviktigt för folk runt om att veta att man kan göra på andra sätt och man kan låta personen i fråga lära sig det här själv utan att det tar över hela ens liv. Liksom.
Ja, liksom att maten kan vara en del av livet. Det behöver inte vara kretsa kring mat.
Nej, och det behöver inte bli ett kontrollbehov som gör att man inte kan göra någonting
Nej,
annat.
Att man begränsas.
Att det blir liksom att man lever i en box.
Men också att, så här, att ha kontroll är inte dåligt. Alltså det är ganska bra att ha kontroll. Det är ju sen när kontrollen tar över, det är då det blir dåligt. Så att kontrollera sitt matintag, det är inte en dålig grej. Det är ju vad kontrollen gör med den som blir eventuellt farligt då.
Mm.
Ska vi bara avsluta med den vanligaste frågan som du får. Vad är det? Har du någon sån återkommande?
Det är nog dels varför jag, varför jag kan äta så mycket bröd och varför jag kan äta så mycket, ja men, i min värld är normal mat som potatis eller pizza ibland.
Får du de frågorna av icke-diabetiker då eller är det diabetiker också?
Nej, det är nog, det är mest diabetiker jag får frågorna av. Och jag tror, eller nu bara liksom,
killgissa
att jag tror att det är väldigt många diabetiker som har fått det här med kostcirkeln om foten, eller bakom foten.
Om bakfoten.
Om bakfoten. Och jag tror att så här, äter man, som ni också har säkert fått och alla där ute liksom, som ätstör, att så här ser en normal tallrik ut. Man får lära sig grunderna igen. Att, så här, för det där fick jag göra. Att en normal tallrik, om du äter som normala portioner från morgon till kväll, så kommer det inte bli att du blir sugen på då, som kan vara ett problem då för en diabetiker, att man blir väldigt sötsugen, eller man stoppar i sig 200 gram choklad, eller att man stoppar i sig choklad eller någonting med jättemycket socker i eller sådär. Att man som diabetiker tror att nej, men nu har jag ett bra blodsocker, så då, nu hoppar jag över att äta, och så blir man jättehungrig sen, vilket kan relatera till att blodsockret kan fara iväg jättemycket.
Det är väl lite samma tänk som en person som ofta undviker många olika typer av mat och känner, men varför är jag alltid sugen på det här? Ja, för att du aldrig äter det.
Nej,
alltså
exakt.
Om man äter varierat och regelbundet, då hinner man inte få såna här extrema cravings på saker, för att kroppen är ganska nöjd.
Och nej, du kommer inte gå upp av att du tar två extra potatisar.
Nej.
Du kommer inte göra det.
Nej, det borde nog fler få liksom.
Och det är inte jättemycket kolhydrater i heller. Nej. Om det, du som diabetiker lyssnar på det här. Det kommer inte justera ditt blodsocker nästan alls.
Nej.
Folk har lite koll helt enkelt.
Jag tror det.
Men tack snälla, snälla, snälla Sara, för att du kom och gästade oss och för att du har lärt oss mycket.
Ja, du gav oss en liten så här kvällslektion.
Ja, verkligen. Jättemycket.
Jättekul att ha dig med.
Tack.
Så vart kan man kontakta dig?
Ja.
Man kan kontakta mig via min Instagram, Sara Moback, eller via min blogg som är saramoback.com. Där finns alla. Och så mejl sara@saramoback.com.
Yes.
Perfekt. Då vet ni alla som lyssnar att ni kan höra av er till Sara med frågor gällande det här.
Absolut.
Och vill ni höra av er till oss så finns ju vi i vanlig ordning på anorexiapodd på Instagram och anorexia@gmail.com.
Då avslutar vi för idag.
Bra.
Tack.
Tack.
Hejdå.
Hejdå.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.